Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nu kör vi. Det här är Ronden avsnitt 79 med Anders Ternhag, Märit Halmin och Christian Unge.
Hej på er allihopa.
Hej.
Internationella kvinnodagen.
Ja, precis. Tack för att
eller var det det du tänkte säga?
Ja, jag tänkte säga det och jag tänkte säga att det stod idag i tidningen att en kvinnlig livsläkarlön är 700 000 kronor lägre än en manlig livsläkarlön.
Okej, men då, för det står ju akademiker generellt.
Då var det 2,8 miljoner.
2,8 miljoner,
ja, precis. Och det, men då har man väl också räknat in. Alltså då finns väl också en skillnad i yrken. Förstår du att ett typiskt kvinnligt akademiskt yrke är sjuksköterska, ja, men ett typiskt kvinnligt manligt yrke är civilingenjör. Ja. De tjänar alltid bättre. Ja. Men nu jämför vi på samma yrke.
Äpplen,
det vill säga en kvinna som är läkare ett helt liv eller en man som
700
000. Läkare.
Ja.
Idag gick jag från GKS till NKS i Kulvert.
GKS?
Heter det? Gamla?
Ja, gamla Karolinska sjukhuset.
Du skämtar.
Alltså när man är på NKS, då står det papperslappar på väggen, pil till GKS.
Ja, ah, okej, okay, så det är ett vedertaget begrepp det, alltså.
Ah, ja, i NKS-huset är det i alla fall.
Ja, ah, det är ju kanske i och för sig en helt egen värld. Ja. Ah. Egna regler.
Ah. Men det roliga är när man går dit att gå i kulverten och man får stöta på de här automatiska robotarna. Mm. Alltså robotarna som kör grejer. Mm.
Tvätt,
väldigt coolt alltså. Ja.
Alltså vänta nu, är det där så jävla high-tech? Alltså jag vill minnas att på Huddinge
jag tänkte ju säga det
länge olika saker som Huddinge kör omkring där för att lösa.
1972 är Huddinge byggt. Jag älskar Huddinge.
Ja, det gör det inte jag, men visst har ni haft.
Men har ni robotar?
Ja, men det är det jag säger, hela kulverten, alla kilometer där nere. De där robotar. Så jag menar, jag vet inte, NKS-robotgrejen, jag håller med dig. Kommer något mer high-tech?
Men jag måste säga, jag är jättefascinerad av de här robotarna. De åker på liksom golvet så där va, med hjul.
Wow.
Och de har ju olika hastigheter, de saktar ner vid korsningar.
Ja.
Och sen så har de lysen på sig och de kan lysa grönt, de kan blinka och så där va.
Alltså, det låter som en av dina sömmar.
Det är sömmar. Helt fantastiskt att de kan liksom bromsa in i korsningar. Men det här är på samma sjukhus där det inte fungerar med normala mobiltelefoner eller vanliga larm. Då känner jag att man kanske ska fokusera på det innan man liksom...
Och sen där, när du står i vägen för roboten, då säger den ju åt dig att flytta på dig.
Stannar den då?
Med en röst.
Ja, med en röst.
Mm. Är det en mick då? Någon som...
Du står i vägen, var vänlig, flytta på dig.
Så här, är man så svagbegåvad som man inte fattar att man ska gå i vägen när det kommer en transport i en kulvert?
Mm.
Jag menar, är det verkligen ett behov?
Det är jätteroligt att du alltså, först med över det här.
Ja. Och sen så märker man så här, eftersom robotarna kör exakt på samma ställen så ser man liksom hur plastmattorna slits. Man ser liksom
redan.
Spåren. eller slits, man ser ju spår, hjulspår.
Alltså dammspår.
Ja, men en människa som kör ju lite olika hela tiden och tar kurvor lite olika.
Du vet, de kör så precis, de kör samma precis. Hjulspår.
Så att det blir liksom hjulspår.
Är det fascinerande. Jag skulle säga att det ligger som en nackdel för det.
Anders, läser du också de här halvanböckerna? Halvan och brandbilen, halvan och polis.
Jag gjorde ju det när killarna var små.
Ja.
Men annars så är NKS känns liksom luftigt. Det är högt i tak och jättefina hissar och med ganska lite patienter och personal ändå. Men det ska vi.
Men har vi pratat om det här med läkemedel som kommer upp i till operation?
Nej,
på NKS. Var det inte så? Men jag vet inte om det verkligen är så. Alltså de har inga läkemedel inne på operationen. Det kommer ju nerifrån någon källare. Så tjuff, upp till ett rör eller någonting.
Ja, det visste inte jag.
Gäller det även narkosens läkemedel?
Men jag tror att det var tänkt att göra det på narkosen. Men det, jag tror inte de vågar eller att det inte går till så. Ni som vet får gärna höra av er.
Men det jag tänkte egentligen komma till. Beror på NKS och nya byggnader. Mm. Det var att jag hörde att när man planerar och bygger vård- och omsorgsboenden. I praktiken så tar man alltid höjd för att det här kommer befolkas av dementa personer och patienter.
Mm.
Och standard utformningen är 9 rum på en avdelning.
Mm.
Och så kanske man har då 2 avdelningar på ett plan. Och då är liksom reglerna sådana att framförallt nattetid har man inte råd av för mycket personal. Och då säger regeln att man ska kunna stå på en punkt och ha uppsikt över 9 + 9 dörrar.
Mm. Oj, vilken svårig
men det behöver ja, men det betyder om man tar så bokstavligt att man ska kunna stå på en punkt och se 18 dörrar. Mm. Det är att det blir en korridorlösning. Eller hur? Det är väldigt svårt annars att få att man ska, på ett ställe
ska kunna se. Jag tänkte att det skulle vara
se. Runt torg. Ett torg skulle gå med punkt i mitten om det var mycket glas.
Ja, just det. Men annars är det lättare liksom att göra att som 2 korridorer, alltså så går du till stället och då kan du se liksom 2.
Ja.
Men jag vet inte om IVO eller den som har bestämt den här regeln att man behöver liksom vara så bokstavlig på det. Skulle man inte kunna tänka sig att det fanns en kameraövervakning på en av liksom korridorerna eller att man utformar så att man kan titta på en skärm och få se dörrar?
Jo,
men det är ju lite sådär analt att man ska verkligen stå och kunna se 18 dörrar samtidigt.
Kamera, alltså det finns ju...
Integritetskränkande.
Ja. För det här med enkelsalar på NKS, att allt ska vara enkelsalar för hygien och integritet och allting. Mm. Då är det ju då nackdelen med att man inte kan ha översikt och insyn.
Nej.
Och se på dåliga patienter. Men har man diskuterat att kunna ha kameror...
Alltså, och övervaka till exempel alltså hjärtintensivvården. Den här diskussionen har framförallt varit på intensivvården. Och det handlar ju inte om att ha översikt så. Det handlar om att vara så nära så att om patienten vaknar upp och till exempel drar i tuben.
Ja.
Så ska någon stå bedside. Då hjälper det inte att du ser det på en kamera och sen springer 15 meter. För då är liksom redan tuben utdragen.
Jo.
Så det handlar ganska mycket om bedside-närvaro. Ja, men, jag som inte går att ersätta med kameran.
Ja, men ja och nej. För kolla på Grace Anatomy. Nej, men amerikanska såna här intensivvårdsavdelningar, då är det ofta bara en annan glasvägg. Du kan ju stå liksom en centimeter utanför och bara se allting som... in till patienten.
Jo.
Och så bara tjuff, springer in om man eller hon drar tuben. Alltså det viktiga är väl att se patienten.
Ja, se och vara nära då, så att det liksom, du kan agera på det du ser och det är en kort tid fram till patienten.
En lite oväntad nedsida med att ha sådär enkelrum i intensivvårdsmiljö, det är ju för sjuksköterskorna. Att man blir ju då väldigt rumsbunden.
Verkligen.
Med sin patient bakom 4 väggar eller vad man ska säga.
Absolut.
Så att man är ganska ensam under arbetsdagen.
Man är ensam, man måste bli avlöst om man ska gå på toaletten.
Ja,
för det
exakt.
Kan inte vara så att den som vaktar sängen bredvid när det var 2 salar kan bara vakta.
Så att man är ensam, man så många pratar med, men det, liksom, det försämrar lite grann kunskapsutbytet. Och sådär. Så
att,
på sikt så tror jag att det är som, på så sätt kanske så kul arbetsmiljö.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig.
Jag har hakat upp mig på det här med doping.
Mm.
Och nu, dels så måste vi liksom följa upp lite vår diskussion om Johaug.
Yes.
För det framkom ju sen då, vi pratade jättemycket om att det skulle spela så himla stor roll vilka nivåer av det här.
Ja, nu Klosterbol,
hade.
Ja.
Klosterbol heter det. Mm. Och så visade sig att de hade ganska låga nivåer.
Mm.
Som ändå kunde då eventuellt överensstämma med efter att man hade applicerat det.
Absolut.
På läpp. Ja. Mm.
Så hennes historia håller nog.
Ja, men sen finns ju massor med andra saker som är sjukt märkliga i den där historien.
Mm.
Uppdatera mig, för jag, förlåt, har inte riktigt läst alla sportsidor. Vad är det som är uppdaterat efter det där?
Nej, men det är väl att det har varit en rättegång och att hon har fått ett straff. Och att straffet blev
lite för kort.
Lindrig. Och nu är det överklagat.
Ja, men okej, så långt är med. Att de vill ha skärpa straffet.
Men i det här har det ju också varit nu då, eftersom det har varit VM. I, vad heter det då? Längdskidor?
Mm.
Ja, så har det ju varit jättemycket diskussion om norrmännen. För de använder ju alla deras skidåkare har ju diagnosen astma.
Mm.
Och har då astmamedicin. Och det där tycker då vissa är halvt fusk. Liksom.
Mm.
Man med beta 2 agonister vidgar luftrören och skapar en bättre kapacitet. Liksom. Ja.
Men
så det har varit mycket diskussion. Men det, det som jag har hakat upp mig på, det är ju att det också var, visst var VM nu i Lahtis?
Ja, det var det.
Och sist det var i Lahtis, typ 10 år sedan, då var det den här megaskandalen där det visade sig att
finsk bloddoping
var dopat. Och nu finns det en P3-dokumentär om det här.
Vem var finska skidhjälten då? Vad hette de där namnen?
Ja, och det är också en jättetragisk stor. Han heter Mikael
Müller, nej inte nej.
Jag kommer inte ihåg vad de hette, men en av dem...
Han är väl avliden nu, va?
Det vet jag inte, men en av dem gick det ju riktigt snett för sig.
Ja,
liksom tung alkoholist och...
Ja.
Ja.
Oj, okej.
Ja.
Han men, kanske inte är avliden, eller blir osäker.
Jag vet inte heller, men... Myllemäcke?
Nej, Myllele.
Okej, skitsamma. Hur som helst så är... den här dokumentären är verkligen fascinerande. Jag... hade liksom glömt bort det, så jag fick liksom, mina minnen blev återupplivade, återuppväckta när jag lyssnade på den här dokumentären om hur där var ju hela landslaget dopade och såklart var ju liksom förbundskaptenen och läkaren involverade i detta.
Mm.
Och det var ju avancerad doping, för då hade man ju några år tidigare så hade man ju börjat använda EPO som är bloddoping, eller hur? Att man liksom injicerar ett hormon som gör att kroppen själv då producerar väldigt mycket röda blodkroppar.
Mm, just det.
Och så fanns det liksom ingen metod att detektera huruvida man hade injicerat det här EPO-t.
Nej.
Så vad då de här dopingkontrollerna gjorde, det var att de bara satte en gräns på vilket hemoglobinvärde man fick ha.
Just det.
Och jag vet inte om de sa 160 eller 170. Men
som är ganska högt.
Det är högt. Mm. Men har man högre än det, då var det i princip att likställa med doping. För då hade man antagligen injicerat det här.
Men hur var det om de hade höghöjdstränat då? Hade de inte kunnat komma upp i de nivåerna? Är det omöjligt fysiologiskt?
Ja, eller så fick man väl helt enkelt inte göra det. Man fick inte göra det. Hålla sig under de där
det var så
nivåerna.
Det var.
Mm. Okay. Liksom. Och då kommer det här finska landslaget på den briljanta idén att de bloddopade sig med EPO. De fick jättehöga hemoglobinvärden. Men sen då precis innan provtagning, då fick de dropp.
Vatten som spädde ut det?
Då fick de dropp, så de spädde ut det. Så att precis vid provtagningen
så
hade de ett normalt HB-värde. Men den där vätskan som man injicerar liksom,
kissar
rakt
de
in
ut
i
snabbt.
Blodbanan, den kissar man ju ut. Det vet ju vi, det är ju ett problem när vi verkligen ger folk.
Men det är det de gjorde.
Vätska som håller sig kvar i blodbanan. Men hur som helst, så, att, så sen då när de sen väl åker, då har de liksom normal vätskebalans och skyhöga hemoglobinvärden. Och det är ju bara en sån, dels är det en sån himla avancerad grej och säger någonting om hur det kan ju inte bara vara en person som kommer på en sån här grej som något infall, utan det måste ju vara liksom en ongoing discussion. Så
nej, men det var väl en stor del av den här finska skandalen att det var systematiskt, att det var liksom,
jo, det
var ju inte bara Mika Miller utan det var ju liksom hela apparat runt där. Liksom
Kirvisniemi, jag tror.
Och det här uppdagades ju med att om det var förbundskaptenen eller någon klant.
Någon läkare var väl, måste det varit, som glömde.
Som glömde sin väska med då hemohäs, som var den här infektionslösningen som infunderade. Och typ blodiga
tussar.
och ampuller och injektionsnålar. En sån väska glömmer han på en bensinmack.
Ja, jag kommer ihåg de här bilderna. Det var,
liksom... ingen kommer att hämta den här väskan och till slut öppnar då de på bensinmacken väskan och hittar det här och tror ju att det handlar om någon...
Knarkare.
Ja, precis. Ja. Någon droghandel och ringer polisen. Men sen var väl den där väskan också då märkt typ med finska landslaget. Jag menar, alltså, det var ju liksom verkligen beklämmande hur det här uppdagades. Men vad jag tänkte på också var... Att ta då EPO, som är det här hormonet, det gör att kroppen producerar så att du kanske helt plötsligt då, att jag helt plötsligt skulle ha ett, mitt normala hemoglobinvärde är 125, säger vi. Och så har jag helt plötsligt då 180. Mm. Ja, då har jag bättre syrebärande kapacitet och kan då liksom prestera mer. Mm. Men det är ju också en enorm fara med att ha sånt högt hemoglobinvärde.
Ja, nu sa du något extremt, jag menar, herregud, ja.
Jo, men de vill ju ha extrema nivåer. De vill ju ha en effekt.
Ja. Jag vet inte, men man får ju högre viskositet i blodet.
Ja, då får du trögare. Trögflytande blod med stor risk för liksom proppbildning och så vidare. Mm. Och här är då alltså läkare involverade i det här. Som, för att de, om något, vet ju om alla de här riskerna. Mm. Jag bara tycker det är så etiskt
inbetalbart.
Fast man bara undrar vart deras professionella etik har liksom...
Ja, men vad då, blocket av Sovjet och Östtyskland med steroider och så på liksom 80-talet. De var väl medvetna om massa biverkningar också. Alltså det är
Nej, men jag tror liksom att de här läkarna som är inblandade, de rycks med av allt det här. De vill vara en del av den här apparaten och prestationen. Och man tänker så här, hur ska jag kunna bidra till att lyfta mitt lags framgångar?
Exakt, och då menar jag också
och att det är väldigt
svårt att vara den enda som står emot.
Ja, absolut. Och för då tror jag du får sparken. Ja. Tror jag inte.
Och, men jag menar nu då med diskussionen som är på en mycket större gråzon, det är ju inte alls som
med astmamedicinerna,
men med astmamediciner, så säger då svenska landslagsläkaren blankt nej. Och han säger att, jag menar, det ska man liksom inte göra. Det är prestationshöjande och skitsamma om du har astma eller inte. Mm. Men jag menar, effekterna av det blir ju då att svenskarna åker med lite sämre förutsättningar än sina medtävlande. Och det ska han då kunna stå för. Alltså, då har han ju liksom medicinskt etiskt gjort helt korrekt. Men det kanske inte är helt lätt att det inte dras med.
Eller är han då också inne på att om du är astmatiker, då ska du inte kunna bli längdskidåkare?
Ja, om han är det, men det var någon annan som skrev på DN, nu minns jag inte vem det var, som skrev just att, jag menar, om det nu är, nej, så här var det någon som skrev, vilket jag också tyckte var intressant. Om det är så att en sport gör att alla som utövar den sporten får en diagnos, då ska väl inte diskussionen vara hur man medicinerar det här, utan då ska väl diskussionen vara hur man ska göra om sportens förutsättningar.
Ja.
Då kanske man ska ha ett förbud för att både träna och tävla om det är,
när det är för kallt.
Ja, precis, 10 minusgrader som skulle vara en sån här köldutlös astma. Eller att man, det fanns också någon diskussion om att de har alldeles för många lopp på antalet dagar. Ja, därför att det är sponsorer som vill ha det så.
Absolut.
Och det liksom ger ett gynnsamt klimat för att sända de här tävlingarna på tv. Mm. Men det då riskerar de medtävlandes hälsa. Och jag menar, var finns den diskussionen? Jag vet inte, jag tycker det här
är en mycket större fråga
än vad man inser från början när man bara tänker på Johags läpp.
Nej, men sen är det ju också någonting att elitidrott, alltså elitidrott i sig är ju liksom inte nyttigt. Det har ju inte, det är ju inte att jämföra med motionsidrott att röra på sig. Att, utan det är ju liksom någonstans inte bra.
Nej.
Den här yttersta elitidrotten.
Nej. Men det måste ju ändå finnas en gräns. Man måste ju ändå kunna tycka att folk har rätt att elitidrotta, även om det gör att de har större risk för att få förmaksflimmer kanske och så. Men däremot kanske man inte ska ha tävlingsförutsättningar som gör att alla får.
Nej, jag håller med dig.
Det måste finnas någon gräns.
Ja, men absolut. Man måste liksom kunna minimera skaderisken relativt liksom insatsen. Det tycker jag också. Jag håller helt med om det.
Apropå det,
ja, men för just besked. Ja, men då låter det som att vi vet att fler har köldutlöst eller liksom ansiktsutlöst astma nu av skidlandslagsåkarna än jämfört med 10 år sedan.
Eller nej, för att till saken hör ju att jag uttalar mig ganska vilt utan att ha någon aning. Även i det här fallet. Nej, jag vet inte.
Ja, men det,
men det låter så på de andra som diskuterar.
Nej, men jag tror att man, det är klart att man, om man anstränger sig maximalt i så pass kall väderlek, då får man väl reaktiv luftväg och man kan säkert utveckla astma. Mm. Det kan ju inte vara något konstigt.
Så. Och då borde man ju få lite medicin.
Ja, precis.
Eller ändra tävlingens förutsättningar.
Mm. Nej, men jag beror på träning. Vi gillar väl att träna och många av vår personal tränar mycket också, eller hur? Och jag tror att du Mert som uppmärksammade oss på den här studien, jag tror att det var en svensk studie, där tränande vårdpersonal har lite svårt att sympatisera med slöfockar som patienter.
Alltså jag vet faktiskt inte om det var en studie, men det var väl någon kvinna som höll på med forskning kring vårdpersonals attityd mot patienter, tror jag.
Ja.
Och som lyfte ett varnande finger.
Att, ja, så
att
kanske
det kan det liksom bli så. Mm. Att patienter som själva inte tränar och inte är fitta kan känna sig... ja, vad ska jag säga då? Vad heter det? Fördömda.
Mm. Det är ett hårt
ord. Vad heter det då? Alltså känna sig...
Ja, och att tränande vårdpersonal tänker att... Men du skulle nog må bra att röra på dig lite mera. Och varför gör du inte det? Och du har lite grann dig själv att skylla att du mår som du gör. Ut och spring nu.
Mm. Ja.
Lite så,
mm.
Tror jag.
Ja, alltså och, jag måste säga att jag känner två saker när jag läste det där.
Mm.
Det ena är att jag tror inte det handlar så jättemycket om vårdpersonal patient. Som att det handlar om olika socioekonomiska grupper i samhället. Och att det är klart att det finns ett problem om de högre socioekonomiska grupperna tränar och de lägre socioekonomiska grupperna tränar i mindre utsträckning, vilket är fallet. Och att det då blir någon typ av att se ner på en svagare grupp. Mm. Och att vårdpersonalen utgör den starkare gruppen. Jag ser liksom att det finns en grogrund där och att den är jätteproblematisk. Å andra sidan så vill jag hävda att om man tar upp med en patient att den, nu kanske det är jag då som är helt förblindad, men om man tar upp med en patient att den skulle må bättre av att träna, så gör man ju inte det för att man vill liksom tycka att patienten är dum i huvudet, utan tvärtom, man vill ju ge den alla förutsättningar för att få ett så bra liv som möjligt, eller hur? Och med vetskap om...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur nyttig träning är och hur mycket det kan bidra till livskvalitet och liksom förebygga sjukdom och så vore det ju nästan en skymf om man som vårdpersonal inte delade med sig av den kunskapen till sina patienter, eller? Mm.
Jag tänkte prata lite grann om Holland till att börja med.
Holland, bra.
Holland är ju nästan världsmästare i det här med att ha en låg antibiotikaförbrukning och en förhållandevis låg antibiotikaresistens.
Är de judiska? Jag hade ingen aning om det. Berätta.
Ja, men de är väldigt duktiga. De har liksom länge jobbat systematiskt med antibiotikafrågor.
Det där är så spännande. Om de är duktiga, är det för att det var någon eller några eldsjälar som började?
Ja, det tror jag. Utan att veta det. Men de har väldigt duktiga infektionsläkare och epidemiologer kan jag säga, i Holland.
En sån tradition, okej.
Okay. Ja, och nu läste jag ganska nyligen att... jag vet inte vad det heter på holländska eller ens på svenska. Men en liksom institution som skriver liksom vårdhygieniska guidelines i Holland. Ja. Alltså infection control på sjukhus.
Mm.
De får slut på sin finansiering från holländska staten och läggs ner helt liksom. Mm. Och de har varit väldigt framgångsrika och skrivit PM för nästan alla situationer du kan tänka dig på sjukhus. Allt ifrån liksom frisörer på sjukhus, hur ska de bete sig och sängar och hur gör man på operation och vad du vill. 136 PM har de skrivit.
Okej. Okay. Mm. Och det här PM guidelines alltså, som används i Holland, men refereras de till från vårdhygien så i Sverige också? Eller?
Nej, det tror jag inte. Jag tror de används i Holland.
Ah, okay.
Ja, vänta, jag måste bara fråga. Så du säger att de har varit framgångsrika, menar du, i sitt producerade guidelines?
Eller nej, ja, det har de ju också varit, får man säga, om de gjort 36 stycken så har de gjort ganska många.
Jo, men det är inte det jag menar. Jag menar framgångsrik.
Nej, i sitt arbete för att behålla antibiotika verksamma. Alltså att de har en låg antibiotikaförbrukning och de har låg resistens.
Och det tror man beror
resistens
på de här 135 guidelines.
Nej, det är ju en del av det bara. Ja. Det är ju liksom inte hela paketet.
Att, när du säger vårdhygien, för en icke-insatt, vad är vårdhygien?
Ja, vad är det egentligen? Men det vet jag knappt själv, tänkte jag säga. Men, jo, det vet jag. Men det handlar ju om liksom smitta på sjukhus och att förhindra det och att ha liksom rutiner kring, det är ett gammalt ord där med hygien.
På men, sjukhus, men också i öppenvård?
Ja, fast där är det liksom inte lika utbyggt, tror jag.
Nej. Men det är alltid det ligger under infektionsklinikerna?
Nej, det gör det ju inte, utan det brukar oftast ligga under smittskyddsenheterna eller kanske lite för sig själv.
Och de som jobbar med vårdhygien, är det infektionssköterskor?
Jag tror man kan ha lite olika bakgrund, infektion eller mikrobiologi eller sådär. Mm. Men jag vill inte prata så mycket om just det här, utan jag ville prata om
Holland
och hur det lite grann kunde bli så här. Därför att holländska staten, de tänkte så här, ska vi finansiera den här gruppen som skriver PM om det här området? Mm. Ja, men då behöver vi finansiera andra som skriver PM om annat inom medicin.
Mm.
Och det kan vi inte ta på oss.
Okay.
Alltså vad hjärtläkaren gör och vad ortopederna gör och förstår ni, narkosläkaren och sådär. Så att holländska staten tyckte att det kan inte vara vår uppgift.
Alltså de kom på det plötsligt och drog tillbaka finansieringen så att säga.
Ja, precis. Ja. Och sjukhusen då, som kanske någonstans har nytta av liksom de här PM:en, tänker man. Skulle inte de vilja betala för dem? Ja, men då kan man tänka sig att de kanske såg det som något som alltid har funnits. Mm. Liksom en fri nyttighet. Mm. Det vill vi inte börja betala för nu. Mm. Så de hade inte riktigt lust.
Nej.
Men sen fanns det liksom en annan sak och lite grann innebo i den här gruppen, tror jag, att man kände att man hade nått vägs ände lite grann.
Mm.
Därför att mycket av de här råden i de här PM:en, de är ju liksom grade C eller vad man ska säga. Det finns liksom inte så mycket vetenskap bakom, utan man har liksom suttit i expertgrupp och diskuterat sig fram och det här verkar rimligt och sådär. Och sen kanske man har uppdaterat de här råden regelbundet någon gång per år och sådär. Mm. Och sagt att det är det bästa vi har ändå och så.
Mm.
Men det har ju liksom blivit i den här mätbara sjukvården vi håller på med, och framförallt i situationer när saker går fel, att man letar efter en syndabock, någon att peka på.
Mm.
Och då har det liksom blivit att följsamhet till guidelines har blivit facit.
Mm. Trots att det bara är liksom någon slags experttyckande grupper. Det är inte, det finns inte hårda data som stöder det.
Nej, många gånger gör det ju inte det.
Nej.
Men det är ju, någonstans vill man ju alltså, ha någon att peka på och skylla på.
Är det så att det är osedvanligt låg evidens bakom guidelines som gäller vårdhygien? För lite så kan man känna när man ifrågasätter olika nya regler så, och frågar liksom vad finns det för bas för det här? Till exempel att man måste ha papperskläder på operation, att man läkarrockens vara eller icke vara och sådär. Så är det ju, känns det ju ofta som ett tyckande som sen liksom uppgraderas till lag genom en guideline, eller hur? Och det finns ganska stort misstro från vårdpersonalen.
Nej, men jag tror det ligger lite i det du säger. Ta till exempel det här med luftväxlingar på operation. Alltså det kanske går att visa lite så här surrogatmått till hur man ska säga att om man har rätt luftväxling och tryck som man ska ha och sånt där, så blir det mindre antal bakterier och sånt där i rummet.
Ja, det tror jag att man ska kunna visa, att det är mindre antal partiklar per kvadratyta.
Men påverkar det resultatet på patienterna? Mm. Och så är ju mycket av vårdhygien, att de lider liksom av det här sista finala steget.
Ja, och sen så apropå det här som du säger nu då, att allt som går att mäta, det blir också någonting som ska följas på något vis.
Mm.
Att det kan också leda helt snett. För vi ser nu att vi kan mäta då luftpartiklar från kläder i luften på en operationssal.
Mm.
Och så märker man då att man kan reducera antalet luftpartiklar om man har på sig papperskläder.
Mm.
Och så fokuserar man på det, medan man fortfarande har överbeläggningar och patienter som ligger för tajt med sängavstånd. Det är kanske där alla liksom smittspridning sker.
Mm.
Och huruvida vi reducerar luftpartiklar eller inte, det har liksom noll impact.
Nej, precis.
Och det där kan jag känna mig väldigt provocerad av.
Mm.
På samma sak liksom att man ska optimera, ja, men att man liksom har tagit bort det här med frukostbufféer för personalen anses inte vara hygieniskt. Och det finns risk för smittspridning.
Mm.
Och kalisi och hit och dit. Jag menar, det är klart det att jag inte vill ha kalisi.
Ibland känns det som att det är ganska befogat.
Jo, fast det börjar bli helt bizarrt. Jag menar, vadå, ska vi inte äta överhuvudtaget på våra jobb? Samtidigt som man inte bryr sig om att det liksom är total brist på vårdplatser. Människor ligger i korridorer.
Mm.
Alltså,
nej, det blir liksom en suboptimering av hela liksom vårdkedjan och hela verksamheten.
Det är vad man fokuserar på.
Nej, det håller jag med om. Men, och även företrädare för den här gruppen som då fick slut på finansiering och lades ner i Holland.
Mm.
De tyckte någonstans att det här kanske var ganska bra. Och slutsatsen blev på något sätt att de tänkte att men vi behåller och har mycket färre guidelines, inte 136 utan kanske bara några få.
Mm.
Och de ska liksom finnas solid vetenskap bakom och att vi alla är överens om att det här funkar sådär. I alla andra situationer som är också väldigt svåra att förutsäga i vården, det går liksom att ta papper för allt. Där får man liksom lösa från fall till fall och man får diskutera mellan kollegor och kliniker och sådär.
Mm. Jag tänker också,
det är ganska ändå sympatiskt, eller hur?
Det är väldigt sympatiskt. För jag tänker att ju mer PM, ju mer riktlinjer, ju mer algoritmer, desto mindre behöver vi då prata med varandra, reflektera.
Mm.
Och är det inte i samtal och reflektion med andra som kunskap drivs framåt? Alltså jag känner att kan det inte bli att vi liksom fastnar i något status quo där alla går runt liksom som inom polisiär stat och bara följer PM. Jag tycker det finns ett obehagligt med det. Mm. Och jag tänkte också på nu när man pratar om det här Dr. Watson och liksom den stora teknologin och artificiell intelligens som man kan liksom ersätta då. Man kan bara mata in massor med kunskap om patienten och så kan det komma ut och i andra änden en diagnos. Ja, det funkar ju om vi ska ersätta läkare som bara följer PM och algoritmer.
Mm.
Men det är väl inte det vi ska ersätta, eller hur? Utan det vi har är väl läkare som ibland följer PM-algoritmer men också resonerar sig fram till när man ska göra en avvikelse från det.
Mm.
Och också, för att inte tala om det mänskliga mötet, ja, men framförallt, och massor med andra saker som inte ersätts med
det. Jag måste bara bryta, ja, men framförallt därför att medicin inte är så lätt och algoritmstyrt.
Och för att det saknas evidens på nästan alla
plan. Ja, men också för att det är så mycket mer komplext. Patienterna är inte, det är inte ett symptom, en diagnos, en sak. Det är ofta så mycket mer komplext än så. Det behövs hela den här mänskliga lilla hjärnan att analysera allt det här komplexa. Jag måste bara säga en parentes. Eller ska du fortsätta med Holland?
Nej, jag var klar med Holland.
För om vi hoppar till NKS. Ja. Så pratade med en kompis häromdagen som jobbar på en operation på ställe på NKS. Att vårdhygien har ganska mycket makt. Och den kanske är befogad. Det kanske är befogade saker som de gör. Men det var en sak kring operationerna där PCI-operatörerna är irriterade. Därför att det tar så fruktansvärt lång tid att byta sal. Alltså byta patient.
Mm.
Det tar så mycket längre tid nu på NKS att städa rummen. Liksom ska ut. Mm. Både, de ska alltså in med liksom rymdkläder. Städa. De städar sig taket mellan varje PCI.
Mm.
Alltså ballongsprängning.
Mm.
Du har inte hört något om.
Nej, den delen har jag inte hört om. Men,
och det kanske är befogade saker. Det kanske är. Men det måste
men
ändå
åter,
bli
ganska jag mycket tycka. Jag tror att det är lite grann som Märit säger. Att mycket av evidensläget är liksom. Man mäter surrogatmarkörer. Man kan mäta antimikrobiell växt och såna här saker. Före och efter olika rutiner. Men det är inte säkert att man har liksom hårda endpoints hur det går för patienter. Alltså, det är väl det som är mycket
fattas. Besvarar man ens en problematik? Alltså förlåt mig, men har ni någonsin hört talas om någon som har fått en infektion efter en PCI?
Nej, men exakt.
Det alltså jag har aldrig träffat en sån patient. Jag säger inte att det inte, inte händer, men det kan ju inte vara jättevanligt. Jag har aldrig hört talas om det.
Nej, men det är en sak på ortopediska höftoperationer och proteser. Men precis vad PCI-operatören tycker. Men vi öppnar ju upp här ett litet ställe i ljumsken liksom. Mm. Måste vi städa taket?
Nej, men alltså vore det inte mycket mer befogat att titta vart har vi vårdrelaterade infektioner? Ja. Och sen försöka göra liksom insatser självklart. Där. Det här verkar ju mer uppenbart. Som att oj, nu har vi kommit på ett sätt som vi kan mäta hur mycket partiklar som finns i PCI-operummet på en NKS. Och då, ska vi då blir det en lag.
Men det där tycker jag... Nej, men jag håller med om det där. Och det här med vårdrelaterade infektioner, just att allt ska mätas i vården. Säg att man ska ha liksom då en gräns för att det är acceptabelt ett visst antal sådana per någonting för varje klinik. Mm. Men det kommer ju vara väldigt olika beroende på vissa verksamheter. Mm. Jag menar, en urologisk klinik där man opererar och slangar in i buken och kateter och allting jämfört med liksom en rehabavdelning som är där patienter är hudhela och upp och går och sådär. Mm. Kommer ju helt olika siffror.
Ja, man kan inte jämföra olika.
Nej, man kan inte ha samma, man kan inte rulla ut samma
nej, och sen vill jag bara säga, att det är klart att jag är för att man liksom jag menar, det är jätteviktigt att förebygga vårdrelaterade infektioner som går att förebygga. Till exempel infektioner vid CVK som faktiskt dödar patienter. Mm. Alltså ligger du på en intensivvårdsavdelning och redan är väldigt skör och så får du liksom din tredje sepsis på grund av, alltså din tredje blodförgiftning på grund av en liksom icke hygieniskt lagd CVK, det borde ju liksom inte ske. Nej. Så där finns det väl jättebra att man går in med åtgärder. Mm. Men man ska ju inte bara liksom slå i blindo och mäta hysteriskt. Och men det är så jag tycker jag liksom upplever ibland det här med vårdhygien. Men det kanske är för att jag inte har tillräckligt med kunskap.
Nej, men jag tycker inte upp det här för att hacka på vårdhygien. Tvärtom, jag jobbar ju med det nästan, tänkte jag säga.
Exakt.
Utan det handlar mer, jag ville ta upp det holländska exemplet mer som en generellt exempel på det här med guidelines och att det är inte alltid bra med för många sådana. Därför att det är liksom, det har kommit att användas på ett annat sätt som inte, nej, jag tror att man inte tänkte på från början, att det har blivit liksom ett sätt att värdera vad man gör.
Jag
liksom
tror att den är fördummande faktiskt. Därför att jag tror att den reducerar vårt behov att reflektera och diskutera. Mm. Och jag tror att det är där man kommer fram till de bästa besluten.
Mm.
Hörrni, jag hade en kollega häromdagen som berättade om när hennes son hade ramlat och slagit sig i parken och slagit i handen. Och så ringde hon till vårdguiden och fick lite råd. Och då så tyckte de så här, men rör han på, kan han röra på handen? Ja, tyckte hon. Och så nästa morgon, så, och då liksom gjorde hon ingenting. Och så åkte hon in nästa dag. Och då, för att han fortsatte ha ont, och då hade han faktiskt brutit handleden.
Mm.
Jag tänkte på det, vad svårt det måste vara att sitta på vårdguiden. Eller på SOS-larm.
Extremt svårt.
Alltså all den här liksom floden av... Alla, alltså det är så lätt sen, för det blir ju mediedrev så fort någon har gjort det här en på miljonen felet och patienter tyvärr ibland dör faktiskt. Men tänk dig alla då liksom, de andra gångerna som det faktiskt blir bra och hur otroligt svårt det är. Jag har en annan parallell till när jag var med på ambulansen häromdagen nämligen. Men eller hur, vårdguiden?
Nej, men alltså jättesvårt. Vet ni att jag i slutet av min AT-placering på vårdcentral så bröt jag axeln.
Mm.
Och det gjorde att jag egentligen inte skulle kunna jobba. Jag skulle vara sjukskriven. Men jag ville verkligen göra klart min placering för min ST-tjänst väntade.
Mm.
Förstår ni? Så jag ville liksom inte förskjuta det. Och då lyckades jag förhandla mig till att få lite anpassade arbetsuppgifter. Och då satt jag bland annat i telefonrådgivningen. Det som sjuksköterskor gör vanligare på vårdcentralen. Och jag tyckte liksom, men gud vad härligt att få sitta och prata lite telefon. Jag insåg inte hur svårt det skulle vara.
Nej.
Och hur otrolig att inte gå igång på sin egen ångest. För att alltså, då gör man ju ingen nytta om. Man säger åt alla, sök akut eller kom direkt hit. Jag menar, då har man ju liksom inte gjort någon nytta alls. Utan tanken är ju att det där ändå ska vara en rådgivande selektion,
ja,
eller hur?
Ja.
Och då gäller det att inte agera på den här ångesten som man kan känna att liksom, det finns en promilles risk att detta är någonting annat.
Nej, precis.
Jag tyckte det var jättesvårt, men så jag har verkligen full respekt för vårdguiden.
Ja, men verkligen. Mm. Och jag är nyfiken på hur de, för apropå förra temat så pratade vi om algoritmer och PM.
Mm.
Alltså, undrar hur deras sök, liksom, har de då farliga sök och bröstsmärta till exempel, det är ju svårt att
diffa på
telefonen. Ja, och att liksom då negligera och säga nej men
det är nej, men jag tror absolut det är så att om man ringer och man berättar att man har ont i bröstet, då får man väl upp bröstsmärta och ett antal följdfrågor som man ska ställa.
Ja.
Och beroende på hur man svarar på dem så kommer väl ut att du,
och då krävs
du ska
det
göra
typ
så här
att du ska
göra så här.
Ha ramlat för 3 dagar sedan och har ont när du trycker på ett revben. Mm. Då kanske du inte behöver åka in akut med alla andra.
Och i det fallet, bara för att liksom lite komplicera eller mot det vi pratade om för ämnet där, att där kan ju algoritmerna då vara väldigt bra. För att i den här floden av 100,000-tals samtal, någonstans, de ser ju inte patienterna.
Nej.
Inte ens bild. Liksom, så måste det väl vara lite liksom dator algoritmstyrt. Några sökord som
jo,
sagt.
Tror jag.
Plötslig huvudvärk.
Ja,
och det visar,
men det
och man måste komma ihåg att svara på vissa frågor. Eller hur? Man måste komma ihåg att ställa vissa frågor och svara på dem för att sen kunna leda vidare lite grann.
Det finns jättemycket poänger med algoritmer och att systematisera saker och ting.
Mm.
Men det finns en risk om man förlitar sig på detta fullständigt, det är det jag menar.
Jo, absolut, men det är lite, det här är olika situationer. Och jag bara,
men jag menar, jag menar att problemet är också att om det blir så att du utvärderas huruvida du liksom har ställt de här frågorna och har gjort det, då har du gjort rätt. Liksom.
Mm.
Om det är bara det det kommer handla
just det.
Om,
och inte lyssna. För jag menar, någonstans finns ju tonen på hur patienten pratar, som flåsar i bakgrunden. Alltså det finns ju andra, mer mellan raderna saker
just det.
Som också är bra att plocka upp.
Ja. Som är svårt på telefon.
Ja, men det är säkert en liten del. Om du pratar med en rutinerad vårdguides-person så tror jag säkert att det är en del. Det är inte bara de här orden.
Och nej,
här,
det tror jag inte heller. De kan nog höra.
De hörde på honom. Liksom, men det var det ena. För att tanken gick också till när jag var med på ambulansen häromdagen. Eller det var ett tag sedan nu. Och det var väldigt spännande. Där fick jag kanske nämnt det, jag vet inte. Men i alla fall, skitsamma. Otroligt också. Ja, men insikt i hur svårt det är bedöma patienterna på plats.
Mm.
Är det här någon som nu är en tidig blodförgiftning, sepsis, som vi måste ta in? Eller är det här något annat, lite intorkning av att man tar lite för mycket mediciner och vi kan be dem dricka lite mer vatten? Och, ja, men liksom, för de gör ju massa sådana här bedömningar på plats. Så jag fick faktiskt en riktig sån där tankeställare och blev klart mer ödmjukt inställd till,
nej, men verkligen,
till ambulansen
men,
som kom in.
Sen måste jag säga att det du sa, det som du började det här med en bruten arm.
Ja.
Alltså efter x antal händelser i mitt privatliv så känner jag att det här med frakturer, det går liksom inte att bedöma. Det krävs en jävla röntgen.
Ja.
Det är helt omöjligt alltså.
Mm.
Och det kan man nog definitivt, alltså det är svårt bara på status, men att dessutom göra det över telefon verkar ju helt orimligt.
Ja.
Hade vi varit en lite mer framåt podd, då hade ju någon av oss nu simulerat ett telefonsamtal.
Ja.
Till någon av de andra.
Just det.
Har man fått låtsas att man var 1177?
Är det ett allvarligt symptom eller inte?
Ja.
Tack för idag, gott folk. Det var ronden, avsnitt 79.
Yes.
Vi ses om några veckor. Tack Anders, Merit och alla lyssnare.
Ja.
Ha det bra.
Vi hörs, hej.
Hej.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.